Om du har din bibel med dig så får du gärna slå upp i första Petrusbrevet, det andra kapitlet. Jag var på pastorsdagar här, berättade jag förra söndagen, och då sa de att det är så mörkt här så vi hjälper ju inte att vi har biblarna med oss, för vi kan ju inte läsa. Men här har vi, tror jag, tillräckligt med ljus om du har din bibel med dig. Det är bra, det ska vi ha. Vi kan få ha lite mysigt, men det får inte vara för mysigt, för då kan vi inte se, tänker jag. Men vi ska läsa ifrån första Petrusbrevet, det andra kapitlet, och från vers 4 tillsammans i Jesu namn. Ni kommer till honom, den levande stenen, som inte dög åt människor, men som är utvald och ärad inför honom. Därför är ni nu själva levande byggstenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje på grund av Jesus Kristus. Det står ju i skriften, se, jag lägger i Sion en utvald och ärad hörnsten, och den som tror på honom ska inte stå där med skam. Den är alltså värdefull för er som tror, men för dem som inte tror har den sten som inte dög åt byggnadsarbetarna blivit en hörnsten och en stötesten och en klippa man faller på. De stöter emot därför att de inte lyder budskapet. Så var det också bestämt för dem, men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, Guds eget folk, som ska förkunna hans storverk. Han har ju kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk får nu vara Guds folk, Guds eget folk. Ni som tidigare inte fick någon barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Underbara ord som talar om grunden i vår tro. Att Gud har lagt en klipp på Sion, där vi får bygga våra liv, som vi får vara hans. Han har kallat oss och kallat oss till sig. Han har gjort det möjligt, och vi får lägga våra liv på Kristus och bygga upp det som är Guds församling, Guds hus, Guds gemenskap. Vi är ett prästerskap, talar Petrus om. Och du som har sett annonseringen eller bilden som snurrar här, så satte jag som en rubrik att resa raserade murar. Och det kommer ju bland annat ifrån den läsning som vi gör just nu ifrån Esra och Nehemja under våran böneperiod. Att resa raserade murar. De fick komma tillbaka. Efter 70 år fick de komma tillbaka till Jerusalem i omgångar och börja resa upp templet och resa upp murarna. Och jag har upplevt att jag ska säga någonting kring detta idag. Gud kallar oss att tillsammans med honom bygga. Att bygga det som är Guds rike. Men det är inte bara det att vi ska göra det, liksom, utan det är också vi som är stenarna i bygget. Det är vi som fogas samman i det här bygget. Jesus är grunden, han är hörnstenen, stabiliteten, grunden. Och det är den helige ande som fogar oss samman i den här byggnationen. Men det är vi som får ge oss till bygget, som får överlåta oss till bygget. Gud kommer aldrig tvinga någon sten in i muren, in i väggen. Vi får ge oss till det, vi får överlåta oss till det. Nu ska jag göra någonting som jag inte har gjort förut. Jag ska citera ett tal från Folk och Försvar som var i veckan. Jag vet inte hur nördig du är. Jag är lite nördig på det här området. Jag kan lyssna på sådana tal ibland. Och För dig som inte vet så är det Folk och Försvar, en konferens varje år i Sälen där man talar om just Sveriges försvar. Och det är både liksom politiker och tjänstemän och olika roller som talar där. Och en av dem som höll ett tal var Sveriges minister för civilt försvar, Carl Oskar Bolin. Och under hela min uppväxt, som jag i alla fall minns det, så har vårt militära försvar, kanske egentligen mycket ifrån Berlinmurens fall och Sovjetunionens sammanbrott, eller när det föll samman, så har vårt militära och vårt civila försvar monterats ner. Det har avvecklats. Nu var det fred. Någon talade om den eviga freden. Vi behöver det inte längre. För nu är alla vänner. Och parallellt med den här processen, den här utvecklingen, så har också det här med individualiseringen ökat. Självförverkligandet har blivit en religion. Sanningen har individualiserats också. Kärleken har kallnat, som Bibeln talar om. Murarna har rivits ner. Och Sverige har blivit sårbart. Det är min upplevelse av min uppväxt. Att jag har varit en del i det. Och så har man bara upptäckt, vad är det vi har gjort? Och för några år sedan, kanske när Ryssland första gången gick in i Ukraina, kanske då, men under den här tiden, så har vi insikten om att vi måste kunna försvara vårt land. Nästan gjort oss yrvaket, gjort att vi har börjat accelerera uppbyggandet av det här militära försvaret igen. Vi har gått med i NATO, någonting som hade varit omöjligt ens tankemässigt i vårt land för bara några år sedan. Oerhörda belopp satsas på detta. Och i samband med pandemin så insåg vi också att vårt civila försvar nästan var obefintligt. Våran förberedelse för en sådan kris. Så även det har börjat byggas upp igen. Och man bygger upp Sveriges försvarsmurar igen. Och i sitt tal så sa Carl Oskar Bolin så här, och det fastnade hos mig. Och det gjorde att det här blev som ett tilltal för mig. Och jag tror ett tilltal till oss. Den extrema individualismens tidevarv är över. Tiden framför oss kräver ett större vi. De orden satte sig. Jag fastnade för det. Och speciellt nu tror jag när vi läser Esra och Nehemia. Jag upplevde orden som ett tilltal. Tiden att en individualiserad kristendom är över. Och Gud kallar oss att leva ut vår tro tillsammans. Avslutningen av talet efter det här kändes så bekant. Som om det hade en resonans från texterna. Så jag skulle vilja läsa upp avslutningen och sen också en omskrivning av det här slutet på hans tal. Så här avslutar ministern för civilt försvar sitt tal. Den extrema individualismens tidevarv är över. Tiden framför oss kräver ett större vi. Att värna Sveriges intresse är ett större uppgift än vårt eget självförverkligande. Den som ännu inte umgåtts med frågan, vad kan jag göra för mitt land, borde göra det. Sverige handlar i en djupare mening om alla de som gick före oss, de som vi inte känner, som tittade ut genom våra köksfönster innan vi gjorde det. Det handlar om alla vi som nu är. Och det handlar om alla de som kommer efter oss. Och ytterst handlar det om ett gemensamt engagemang för försvaret av vårt samhälle, vår demokrati och våra värderingar. Kärnan i totalförsvaret är att försvaret av vårt land inte är en uppgift för ett fåtal, utan en uppgift för oss alla. Och en omskriven version av detta skulle kunna vara: Den extrema individualismens tidvarv är över. Tiden framför oss kräver ett större vi. Att värna Guds rike är en större uppgift än vårt eget självförverkligande. Den som ännu inte ställt sig frågan vad jag kan göra för Guds rike borde göra det. Guds församling handlar i en djupare mening om alla de som gått före oss i tron. De som vi aldrig mött, men som bad och kämpade för att vi idag skulle få höra evangeliet. Det handlar om alla oss, om alla oss som nu är kallade att följa Kristus. Och det handlar om alla de som kommer efter oss. Den kommande generationerna som ska få del av frälsningens glädje. Och ytterst handlar det om ett gemensamt engagemang för missionsuppdraget. Att bära evangeliet till världen och visa på Kristi kärlek. Kärnan i församlingens uppdrag är att Guds verk inte är förbehållet ett fåtal. Utan uppgift för oss alla som tillhör Jesus Kristus. Gör med det vad ni vill. För mig blev det här någonting som jag har gått och stavat på och som har påverkat mig. Men det som är sant, det är att varje generation måste få tag på evangeliet. Guds församling är alltid en generation bort från att försvinna. Varje generation måste få möta Kristus, måste få följa honom, måste få lära känna honom och ta det vidare. Gud kallar ju oss till en personlig relation med sig själv. Men inte att bara hela livet leva i ett fokus på mig själv. Utan att i mötet med Jesus så ska vi liksom präglas av hans hjärta och hans nöd för alla människor. Att det inte så mycket handlar om vad jag får ut av varje samling eller gudstjänst. Utan att jag kanske får ta emot någonting som jag får förmedla till någon annan. Och hur människor i min närhet får tag på Jesus. I Esra bok som vi har läst tillsammans nu så nämns profeterna Haggai och Zakaria i kapitel 5. Det står bara kort att de talade och så satte de igång och färdigställde templet. Om man läser i Haggais första kapitel så finns det som han förmedlade där. Ifrån vers 2. Så säger härskarornas herre. Detta folk säger att det ännu inte är dags att bygga upp Herrens hus igen. Så kom Herrens ord genom profeten Haggai. Är det då dags för er själva att bo i panelade hus när detta hus ligger i ruiner? Så säger nu härskarornas herre. Tänk efter hur ni har det. Ni sår mycket men skördar lite. Ni äter men blir inte mätta, ni dricker men blir inte druckna, ni klär men blir inte varma. Den som får någon inkomst stoppar sin lön i en börs med hål i. Så säger härskarornas herre, tänk efter hur ni har det. Gå upp i bergen och hämta ner timmer, bygg upp mitt hus. Jag ska se på det med välvilja och visa min härlighet, säger Herren. De hade samma problem som Sverige har, tror jag. Att de fokuserade på sig själva och på sitt eget hus som det lyfts fram här. Istället för det som Gud hade kallat dem till. Kallat dem tillbaka till Jerusalem för att resa upp templet, för att resa upp murarna. Men det var tufft, det var motstånd och de hade fått sluta. Men nu kallade han dem att göra klart arbetet och det blev klart. De var befriade från fångenskapen. De var frälsta, om vi säger så. Men de levde inte i det som Gud hade för dem. Det han hade förberett. Utan tempel och utan murar så var det inte mycket att vara räddade till. Under de här sista tiden så har jag fått till mig lite olika saker som skulle kunna ge exempel på hur murar i Sverige har varit raserade i Guds församling. En av de första sakerna var att jag fick en artikel skickad till mig av Ludvig Bertilsson som har gått på Equip Bibelskola på Cypern. En av Lena Pommel som är en av ledarna för den skolan har skrivit en artikel som han skickade till mig. Hon berättar i den att av de 250 bibelskoleelever som de haft under de sista åren, så har de fått höra, naturligtvis inte av alla, men liksom i en överväldigande majoritet, att de inte, och märker att de kan inte läsa Bibeln. Och de har hört berätta, när de har samtalat med ungdomarna, att de inte är vana att se vuxna omkring sig läsa Bibeln. De har fått lägga in på schemat bibelläsning, där de sitter en halvtimme på morgonen och läser. Och lär sig att läsa. Läsa Guds ord. Och sen slutar de med det, med att samtala. Att dela med två och två vad det är de har läst. Och det här är helt förvandlande för de här ungdomarna. Jag tänker att det säger någonting. Och de här kommer från frikyrkoförsamlingar. Många pingstförsamlingar, som det är, detta är ju en skola som är via Kaggeholm i pingst. Det är inte, ja, det är våra församlingars ungdomar som säger detta. Och de är ändå ungdomar som går på bibelskola, tänker jag. Sen vet vi också, och vi har hört ganska, kanske till leda kan vi tycka, hur Sverige är ett och kanske det mest sekulariserade och individualistiska landet i världen. När man målar upp alla länderna på de här skalorna och liksom vad som är, så placerar vi oss i en extrem i förhållande till många andra länder. Och jag tänker att det är där som vi växer upp. Det är där vi har växt upp, i det landet. Naturligtvis har vi fått möta Gud, och naturligtvis så präglar han våra liv. Men jag tror också att det påverkar oss och präglar oss, att vi växer upp i världens mest sekulariserade och individualiserade land. Det präglar vårt sätt att leva ut vår tro, vår frimodighet och våran tro, tänker jag. Vi är ganska, tror jag, noga med att inte lägga oss i någon annans tro. Och vi är inte jättesugna på att någon ska kanske kommentera eller ge oss råd i våran tro. Tron har blivit i Sverige en privatsak. Man kan ha den, men man ska ha den för sig själv. Men vi kallade. Vi kallade att lägga oss i varandras liv. Kärlek är att engagera sig, att bry sig hur det går för honom eller henne som jag har framför mig. Det är likgiltighet att inför andras situation och brist på kärlek att inte göra det. Sen tror jag kanske att du som jag också möter uttalanden i media, i folk som talar, folk som vi möter i samtal, kristna ledare som kan säga ord som "så kan inte Gud ha menat", eller "sån är inte min Jesus". Att vi lätt kan ställa oss som domare över Gud och över hans ord. När mötet med Guds ord istället borde drabba oss, utmana oss och leda oss och forma oss. Om vi är beredda att låta ordet förändra oss, låta ordet prägla oss. Istället för att bara söka att få bekräftelse genom Bibeln på våra egna tankar. Dagens tema som Paul nämnde för i våran böneperiod är generösa hjärtan. Jag tror att tiden framför oss också kommer att tvinga oss att lära oss ännu mer av generositet. Jag uppfattar att det finns jättemycket generositet, men ännu mer generositet. Igår fick vi ett besked som gör det lite osäkert Vad för bidrag vi kommer kunna få till vårt barn- och ungdomsarbete från staten. Det finns nya regler och vi vet inte riktigt vad de innebär. Men det skapar en ganska stor ovisshet från 2026 och framåt. Och vi följer detta och vi ska prata om det ikväll på vårt förberedande årsmöte och vi kommer ha med oss det. Men jag tänker att det ändå är någonting vi kanske kan ändå förvänta oss. Och att vi kanske inte heller ska tänka att det är staten som ska först och främst ska sponsra kristen verksamhet. Att vi kan räkna med det alltid. Utan att vi kanske verkligen får gå från att ge gåvor till det här arbetet. Till att det kanske också ibland får bli offer. Någonting som verkligen kan kosta på. För det som Gud kallar oss in i och det som Gud lägger på vårt hjärta. Och vi ska fira Herrens måltid tillsammans. Herrens måltid som ju är den här gemenskapsmåltiden. Där vi möts inför honom. Vi möts inför Herren. Men vi möts tillsammans inför honom. Vi delar den här måltiden. Vi säger i instiftsorden att vi får alla del av ett och samma bröd. För Jesus har dött för oss och för oss alla. Och vi är alla lika beroende av hans generositet och hans nåd. Och vi delar det här brödet med varandra. Tillsammans hör vi ihop i honom. Det här är en medicin mot individualismen. Att vi bryter brödet med varandra. Att vi delar den här måltiden med honom som är utgivande kärlek personifierad. Och han vill att vi ska bli lika honom i det. Och vi doppar och vi dricker ur samma bägare. Vi äter och dricker tillsammans. Vi har gemenskap med varandra. Vi är familj. Det är vad vi kallade till. Och du som har lyssnat på de här videohälsningarna som vi har fått under de här dagarna som våran bön har pågått, så är det många som har blivit glad när jag har hört de orden. Hej familjen, är det några som säger. Eller hej församlingen. Och att, liksom att det finns ett vi i de här hälsningarna som jag uppskattar oerhört mycket. Vi tillsammans med Herren, tillsammans med varandra. Och i den texten som vi läste i första Petrusbrevet 2 så möter vi bilden av att vi var och en är de här levande stenarna i Guds husbygge. Och i det här bygget så kan vi liksom passa in när vi lever nära Gud. När vi som tror kommer till Jesus, inte bara en gång utan gång efter gång. När vi lever i hans gemenskap och låter den prägla oss. När bönen är våran andning och där vi lär känna Guds hjärta och drabbas av nöden för våran värld och kärleken till våra syskon. När vi lever nära Jesus så blir vi lika honom. Då förändras förutsättningarna. Då kan den raserade muren byggas upp. Då kan templet resas. Det som har blivit raserat kan återigen resas upp. Haggai sa, gå upp i bergen, hämta ner timmer, bygg upp mitt hus. Jag ska se på det med välvilja och visa min härlighet, säger Herren. Den extrema individualismens tidvarv är över. Tiden framför kräver ett större vi. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig. Jag tackar dig, Herre, för att du kallar oss till gemenskap. Kallar oss till dig. Tackar dig, Herre, för att du gav dig själv åt oss. Låt oss få präglas av ditt hjärta och bli lika dig. Låt din kärlek och ditt hjärta, Herre, få prägla våra liv, Herre. Och prägla vår gemenskap, Herre. Herre, jag ber dig att vi ska få vara levande stenar, Herre, i ditt bygge. Att du ska foga oss samman och resa upp ditt hus på den här platsen. Att det som har raserats på olika sätt, kanske i våra liv, i vår församling, i din kyrka i Sverige, Herre Jesus, får resas upp igen. Och att det här viet i dig, Herre, får bli till välsignelse, Herre, för vårt land. Så att nästa generation får tag på det. Så att din församling får inte bara leva en tynande tillvaro här, utan får vara med och förvandla det här landet. Får vara med och försvara det här landet, Herre. Jesus, tack att du möter oss personligt. Du vet vilka bördor vi bär på, vilka utmaningar vi har. Och du älskar oss och vill hjälpa oss. Men låt oss också hjälpa varandra. Låt oss se varandra. Låt oss pröva bära varandras bördor och vara med och leda varandra, Herre, närmare dig, Herre Jesus. Lär oss vad det är att vara din församling, Herre. Amen.